Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vill du läsa lite det här brevet som du skrev?
Ja. Rubriken var I stormens öga. Och vi skrev... Ingen kan med säkerhet säga vad effekterna av covid-19 kommer bli. Man kan argumentera för att utvecklingen i resten av världen kommer följa Kina och viruset kommer begränsas på cirka 2 månader och efter det går allt efterhand tillbaka till det normala.
Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
Man kan även argumentera för att covid-19 kommer ta längre tid att få bukt med. Och under tiden kommer hela branscher drabbas av konkurser och världsekonomin går in i en djup recession. Det enda man med säkerhet kan säga är att pandemier tar slut och världen kommer förr eller senare komma tillbaka till ett normalläge. Hur lång tid det kommer ta är förstås osäkert.
Den 20 mars 2020 skriver Jon Hyltner ett brev till alla som har sina pengar i Ente småbolagsfond. En fond som placerar i små börsföretag. Jon hade fått ansvar för förvaltningen bara 4 månader tidigare. Och sen kom pandemin och allting rasade. Det låter ju ganska, jag skulle inte säga självsäker, men man känner sig ganska trygg när man läser det här. Det finns inget tecken av liksom rädsla eller sådär i brevet, så som jag tolkar det. Var du nervös på den tiden?
Ja, absolut. Under ytan så var man ju lika nervös som alla andra, eller kanske mer för att man satt mitt i det.
Hur hanterar man sådana känslor som förvaltare? Men du, i slutändan så ansvarar ju du för massor med människors sparpengar. Stort ansvar ju.
Verkligen. Nu är mina egna pengar där också. Så det blir som ett delat ansvar, vilket på gott och ont då. Men det är ju lika jobbigt för mig själv som för andelsägarna om det går dåligt. Nej, det är en press och en stress som man försöker hitta utlopp för.
För många människor i aktiemarknaden och för Jon Hyltner så blev ju mars 2020 den kanske värsta och svåraste månaden man hade upplevt.
Kan jag tänka mig det.
På bara 4 veckor så föll börsen nästan 50%. Men sen vände det. Från Monopol Media, där kapitalet med mig Jakob Bursell.
Och med mig Gunnar Harjus.
Och ett avsnitt som vi gör i betalt samarbete med Enter Fonder. Vi kommer träffa Jon Hyltner, en sportintresserad kille som växte upp i en familj där aktiemarknaden betraktades som kapitalismens kanske värsta påfund. I programmet får vi höra vad som händer när en analytiker har fel och hur Jon hittar vinnande aktier till sin småbolagsfond. Och hur han inte bara överlevde pandemiåret 2020 utan hur spararna fick se sina pengar växa med nästan 70%.
Jag kommer från Västra Haninge, söder om Stockholm, men längst ut på pendeltåget. Jag har spelat tennis från jag var liten. Jag hade en Andre Agassi full-size kartongplansch i mitt pojkrum. Och jag spelade tennis hela tiden, i princip. Men jag hade ju inte närheten av tillräckligt bra psyke eller talang, så det blev ju... Proffskarriären var ju väldigt långt därifrån.
Men man behöver ett bra psyke för att spela tennis.
Oj, ja absolut. Jättebra psyke. Om du blir nervös och spänner dig, då kommer du slå ut.
Ja, det är så.
Ja, så är det. Det är som med golf.
Gillade du inte liksom det här tävlingsmomentet eller?
Jag ville vinna så jäkla mycket att det bara låste sig. Och så så vill jag slå hårt också. Så kom det någon som gjorde ballongbollar, så skulle jag smälla till dem, och det är ju ganska svårt, så då gick det ut dåligt helt enkelt.
Mm. Vad fanns det för intressen hemma då? Ni var inte intresserade av aktier och ekonomi i familjen eller?
Nej, jag kommer från en väldigt röd familj, så det var ju kapitalism som den sämsta sidan av kapitalismen snarare. Så nej, det fanns inget sånt hemma, utan däremot det är väl ganska normalt hem. Pappa ingenjör, mamma barnmorska. Halvkulturellt, lästes ganska mycket, men ja, det var ganska vanligt liv skulle jag tro.
Och hur kommer det sig att du kom in på det här ekonomispåret sen då?
Ja, men det var ju jag var ju sportintresserad, jag gillade att åka skidor också, så efter gymnasiet så jobbade jag lite extra i sportbutiker och brevbärare och liknande för att spara upp pengar till att åka skidor. Så var ett halvår i Chamonix och åkte skidor, det var ju skitkul. Och gjorde lite sånt roligt, men sen helt plötsligt så var jag 23 och kom på att det kanske är någon framtid man ska försöka jobba för utöver att bara göra roliga saker. Så då sökte jag mig till universitetet, tog en kurs i litteraturvetenskap för att ha något att göra och komma på vad jag skulle göra. Och där märkte jag väl att de som läste ekonomi var den typen av personer jag klickade bäst med. Och där också fanns en väldigt, väldigt stora möjligheter att ta massa olika jobb när man väl var klar.
Det här är ganska relaterbart. Jon kommer på att han borde plugga, flytta till Örebro för att läsa det absolut enda som finns kvar i kurskatalogen som råkar vara ledigt.
Alltså, det är inte relaterbart för alla, men jag gissar att det är ganska relaterbart för dig eftersom du har gjort typ exakt samma sak.
Jag kom på också att jag skulle läsa franska i september. Men Jon kommer ganska snart på att min nationalekonomi verkar kul. Inte för att han är intresserad av ekonomi, utan för att han är intresserad av samhällsfrågor. Och bit för bit så smalar intresset av tills han några år senare tillar ut från universitetet och vill jobba med kreditmarknaden. Alltså marknaden där folk lånar pengar till varandra.
Jag hade en intervju på Standard & Poor's som jag tyckte att jag verkligen satte. Tyckte jag själv då hade svar på alla frågor. Jag kunde referera till att jag hade läst Economist ofta. Tyckte att det lät väldigt smart när man gick i skolan. Jag spelade tennis, det gjorde han som jag intervjuade med också, så jag tyckte allt satt där, men de tog någon annan med bättre meriter, så jag fick börja om. Sen kom jag faktiskt in på krediter och på Swedbank, men där var jag också exponerad mot aktiesidan. Man träffade folk och det blev uppenbart att det var ett betydligt mer dynamiskt och roligt jobb när man ser på uppsidan snarare än nedsidan.
Du började sen med tiden jobba som analytiker. Hur var det?
Det var bra. Och jag tror det som var lite tur för mig var jag började på Swedbank då. Först var kreditanalytiker för deras egna utlåning till stora kunder. Kom in i ett bra team som det var ganska bra fart där ändå. Men på ganska kort tid så märkte man att det finns inte så mycket mer att lära sig inom det området. Det är kreditkommittéer som möts regelbundet och sen vill de alltid låna ut pengar. Då vill de det i alla fall, 2005. Så det här kreditanalysen man gjorde var lite mer en administrativ process. Men så kom den öppning på aktiesidan och Swedbanks aktieanalys var inte dålig, men det var heller inte någon av de toppfirmorna i branschen, och vilket innebar att jag fick stort ansvar ganska tidigt. Så utan att egentligen ha koll på vad jag gjorde så fick jag mina bolag att ansvara för och skriva mina analyser och göra mina rekommendationer. Och fick göra alla mina misstag direkt och lära mig den hårda vägen på det sättet.
Men när man börjar som analytiker, finns någon som berättar för dig hur man ska göra jobbet eller är det mer bara här i dina bolag och lär dig så mycket du kan om de här?
Det borde ju vara en ganska ordentlig inlärningsprocess. Men riktigt så var det ju inte, utan man fick se vad de andra gjorde. Det finns ju bas, rent tekniskt så finns det basmodeller där siffrorna ska in, som sen går in i en databas och spottas ut på i ett visst format så allt ser likadant ut. Men sen hur man gör sina prognoser själv, det var fråga kollegor, se hur de gjorde och ta det därifrån. Så det blev väldigt mycket learning by doing. Och sen ska man ju ut och träffa förvaltare, som är då kunderna. Och där blir man ju då antagligen så blir ens argument helt nedskjutna. Och det är förutmjukande, så då lär man sig att inte göra det felet igen. Eller så kan man ju också ha bra diskussioner där man jag fick i alla fall lära mig väldigt mycket av en hel del på förvaltarsidan som var generösa nog och dela med sig av det de kunde.
Och är det folk som jobbar då på fonder eller pensionsstiftelser eller försäkringsbolag och sådär?
Nej, men det är ju sådana som jag är i min roll idag. Mm. Så fondförvaltare av alla former.
Och vilken typ av bolag fick du ansvar för då?
Jag har nästan hela tiden som analytiker tittat på någon form av producerande bolag eller sådana som säljer en del handelsbolag som säljer industriprodukter. Så mest den typen. Och en del konsumentbolag. Som jag tror Husqvarna var väl bland det första jag tittade på. När det splittades från Electrolux.
Just det.
Så ja, men den typen av bolag. Och småbolag har det varit hela tiden.
Och vad lärde du dig på den här tiden? Vad var liksom nyckeln bakom att göra en bra analys?
Nej, men jag lärde mig massa, men mycket av jobbet där bygger på att göra prognoser. Dels så ska man försöka komma så rätt per kvartal som möjligt. Och sen ska man ju ha en bra vy på hur det här kan utvecklas kommande 3-5 åren. Så det är där man får rätt eller fel egentligen. Och prognosarbetet lärde mig att mycket handlar om att ha ordning och reda på siffrorna. Jag har sett så många modeller hos andra analytiker som är superdetaljerade, men det är så mycket detaljer och så mycket decimaler att det går inte riktigt att härleda vad som egentligen har lett till vad. Så jag hade en ambition att göra mina modeller så enkla som möjligt. Sen följde jag kanske, när jag slutade på Handelsbanken och gick till Enter, då följde jag 20 bolag, vilket är lite mer än gemene man. De flesta analytiker följer kanske upp till 10 bolag, 5-10 bolag, beroende på hur stora de är. Men det innebar att jag hade ingen möjlighet att ha några modeller som krävde mycket handpåläggning, utan allt måste funka väldigt smidigt. Och det tyckte jag också gjorde att det blev mer träffsäkert. Så det var en del. Men sen ska man ju också till mångt och mycket vara så kallad speaking partner med kunderna och kunna förklara hur är dynamiken med det bolaget man följde. Så att om någon har en syn att världen kommer utvecklas åt det här hållet, vad händer med ditt bolag då? Så måste man förstå det. Och där gäller det att läsa på, men framförallt att snacka med bolagen så mycket du kan och inte nöja sig med svar om man inte har förstått, utan ställ den där dumma frågan igen.
Vem ringer du då på bolaget då?
Det fina med småbolagssegmentet är att man nästan alltid får träffa vdn alternativt finanschefen, och då får man prata med de som styr bolaget. I de stora bolagen så blir man oftast hänvisad till en investor relations person som kan vara jättebra, men det är aldrig riktigt samma sak som de personerna som driver bolaget.
om man har fel som analytiker i sina prognoser, mm. vem är det som blir, vem blir sur?
Ja, det beror lite på. Har man fel i prognoserna men rätt i sin rekommendation och folk har agerat på rekommendationen, då blir folk glada ändå, för då har de fått rätt i sin placering. Så det är ju det viktigaste. Men har man fel både i prognosen och byggt sin rekommendation på ett scenario som man övertygande har fört fram, och så blir det det motsatta, då får man ju skit av alla. Internt från mäklare som säljer ens budskap och de som har tagit position och blivit övertygade. Så det var väl rätt utsatt det med.
Är det ett stressigt jobb av det skälet?
Ja, det är ganska stressigt. Och det var väl, jag tyckte kanske att det var än jobbigare när London hade stort intresse. Och för där var det ganska många som inte var så trevliga. Svenska fondförvaltare är generellt väldigt trevliga. Men i London var det många som de njöt lite av att sätta dit den.
Jag har ganska ofta tänkt på analytikerjobbet, och vi har ofta kontakt med analytiker när vi gör kapitalet.
Just det.
Det är ju till början ganska svårt att veta någonting om framtiden på aktiemarknaden.
Det är väl per definition nästan omöjligt att veta någonting om framtiden på aktiemarknaden.
Ja, så är det såklart. Många vill ju dock påstå att man...
Att de vet, ja. Just det. Mm.
Jag tror att det är en passage i Big Short, alltså boken, som går ut på att om man har fel som analytiker, då måste man se till då att aktien går bättre än vad man trodde. Alltså att om du säger att något ska gå ner och det går upp, så kommer folk förlåta dig.
Men om man säger att det ska gå upp och så går det ner, då är du rökt.
Då är karriären över. Ja, i alla fall, Jon berättade att många analytiker gärna vill gå över och också förvalta pengar någon gång i karriären. Alltså sluta torrsimma och faktiskt backa upp alla de här åsikterna om framtiden med faktiska placeringar. Och för Jon då så dök den möjligheten upp när Entefonder hörde av sig, både ny förvaltare till Sverigefonden. Så Jon hoppar på, men eftersom han hade då en sån kunskap om just småbolag, så fick han snart möjligheten att ta över Enter småbolagsfond. Han började i december 2019 och hade precis börjat skiffla om i den här portföljen när de första coronafallen dök upp i januari.
Mycket av fonden var bra. Själva utgångspunkten var väldigt likt det jag vill göra. Det är kvalitetsbolag med bra tillväxt, förutsättningar till ett vettigt pris, om man ska sammanfatta det. Men sen är det ju, det är väldigt mycket subjektiva bedömningar i den här branschen. Vad är ett kvalitetsbolag? Vad är ett bra management? Vad kännetecknar det? Och där gjorde jag en del andra bedömningar. Plus att jag var ganska strikt på att sälja ut alla bolag som inte gjorde vinst nu. Det man kan kalla förhoppningsbolag. För där, jag tycker det är en lite annan sätt att investera som jag är sämre på. Där handlar det mer om att det är ju icke-bevisade koncept. Och flyger det, då får man många gånger pengarna i avkastning. Men flyger det inte, så blir det riktigt dåligt och kan bli konkurs och stora värdeförluster. Och jag gillar verkligen inte de här förlusterna som man får på grund av att ett bolag inte tjänar pengar. Den typen av bolag skiftade jag ur, och jag hade heller inga positioner av karaktären att man kan vilja ha lite olika attribut på en fond, som att en viss del i en viss bransch för att väga upp det, för att den fördelningen kanske finns i ett index. Jag gör inget sånt, utan jag ser varje investering för sig och den ska hålla. Och sen har jag vilka kriterier jag vill att de ska uppfylla då. Men det fick jag göra då. Och då bytte jag en hel del bolag som inte hade det. Jag letade efter, och de som hade det behöll jag. Och många av dem gick också väldigt bra. Så det var ganska tacksamt på ett sätt. För det var en bra portfölj i grunden som jag kunde... Även om jag bytte många bolag, så var det... Jag fick en bra grundplåt att börja från. Och tweaka till den var lättare kanske än att börja helt från scratch.
Och vilken typ av bolag letade du efter då?
Som analytiker så följde jag det som kallas det var förvärvande handelsbolag eller compounders, går under många olika namn. Men det är, de har funnits på börsen ett tag nu, men Lifco, Indutrade, Adtech, Lagerkrans. Och det är det som är gemensamt, är att de förvärvar nya bolag hela tiden. Men de konsoliderar inte in dem i en större struktur och sätter på nya ledningspersoner och kanske ett nytt marknadsföringsteam. Utan de låter bolagen vara oberoende. Och det är en modell som har funkat fantastiskt bra i många, många år. Och det man får är en grundbusiness som är ganska stabil. Den går ungefär som industriproduktionen. Men sen förvärvar du tillväxt varje år. Så du får 15+% vinsttillväxt år ut och år in. Med en ganska liten risk. Och den typen av pålitlig vinsttillväxt är ju lite sweet spot vad jag letar efter. Så jag har fyllt upp fonden med alla de bolagen som finns egentligen på börsen som är bra på det. Med större... Så Lifco till exempel är det största innehavet i fonden just idag. Som gör det väldigt bra. Sen utöver det så kan det vara vilket bolag som helst egentligen som har de här attributen att man... Bolaget har en bra lönsamhet, gärna bra kassaflöden. Jag gillar verkligen bolag som har litet rörelsekapital, alltså det som krävs för att driva affären. Så till exempel har man negativt rörelsekapital om man inte har något lager, man får förskottsbetalningar och betalar sina egna leverantörer på 30 dagar. Då växer du, då får du hela tiden in mer pengar när du växer och då blir det väldigt billigt att växa. Medan om du tvärtom måste först köpa in ett stort lager och du är inte tillräckligt stark kund, så du får betala för lagret ganska tidigt och sen har du kunder som är mycket större än dig själv som säger att ja, du får betalt av mig på 90 dagar, då kanske du kräver 30-40% av din totala försäljning måste du lägga undan för att hålla det i lager och försenade eller och betalningsströmmar. Och den typen av bolag gillar jag inte då, för där är det är svårt att växa. Det kräver för mycket kassaflöde. Men sen det finns ju inga enskilda attribut som jag vill ha, utan det kan vara lite vad som helst. Jag äger ett bolag inom djurhälsa, Swedencare, som började med en produkt, algbaserad produkt för att ta bort tandsten och dålig andedräkt på hundar. En ganska billig produkt att sälja, men eller att göra, och inte så dyr att köpa heller, men när man väl som djurägare har börjat så finns det ingen anledning att sluta, för ofta så får de hjälp med de symptom eller problem man hade. Du blandar bara i det ditt djurfoder och du kommer köpa det for life. Och det blir superbra lönsamhet och det är en trend att man blir mer och mer djurförälder istället för djurägare. Så alla som köper hundvalp här på Södermalm kommer antagligen se det som sin familjemedlem. Ganska många kommer köpa födelsedagstårta till den här hunden som inte förstår någonting men som är glad för tårtan. Så det är ett segment som det växer av strukturella faktorer, inte av att folk tjänar mer pengar eller att ekonomin går bra, utan det är bara ett beteendeskifte. Vi lägger mer pengar på våra djur oavsett ekonomi i princip. Och sen har det bolaget då expanderat och köpt andra bolag inom området, så fått en explosiv vinsttillväxt. Så det är ett bolag som är superintressant. Men jag har även fastighetsbolaget Sagax som är en maskin som inriktar sig på fastigheter inom lättindustri och logistik, och tar de kassaflödena som kommer in därifrån, belånar dem och köper nya fastigheter och har lyckats få en vinsttillväxt på 20+% i massa år. Så det kan vara från en mängd olika håll, men det är pålitlig vinsttillväxt som är det viktigaste.
Det är ju intressant att se tillbaka på våren 2020 och fundera på vad man trodde då om framtiden. Minns du när du hörde talas om coronan första gången?
Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ihåg att jag åt middag med min tjej någon gång och så sa hon det här har jag retat henne för sen dess, men att hon sa men alltså, det här med corona, alltså jag orkar inte, alltså det kommer inte bli en grej för mig. Det här var liksom typ, du vet, 27 februari eller någonting.
Jag minns tydligt de här första nyhetsbilderna från Wuhan, där folk gick omkring så rymddräkter och spraya saker på marken.
Ja, även med när de typ fångade in någon med en hov, kommer du ihåg det? Det var ju helt sanslöst alltså.
Håll avståndet.
Ja, men verkligen.
Men sen när man tänker tillbaka på det, så det tog ändå ett bra tag innan det började sjunka in hos folk vad som ändå hände. Och kollar man på börsen så började den vända ner i februari så här gradvis, ändå ganska tidigt, liksom innan det blev riktigt illa.
Ja, men alltså, jag skulle säga att börsen verkligen reagerade före något annat reagerade, eller före liksom typ jag reagerade, att jag tänkte att samhället kommer slå om, utan det var ju verkligen så här, de började stänga ner någonting lite i Kina och så började börsen dyka neråt typ.
Ja, men så här kollektiv visdom kanske.
Verkligen.
Eller dårskap. Men sen blir det ju ganska snabbt riktigt, riktigt illa, och Jon som sitter mitt i det här ser hur bara allting runt omkring honom rasar. Och han börjar bit för bit förstå att det här är något helt annat än vad han har sett tidigare i sitt liv, med helt andra spelregler. Du har ju haft ansvar för den här fonden ett par månader när covid-19 dyker upp på radarn. Hur såg portföljen ut då? Var du färdig med dina ändringar? Eller?
Jag hade gjort ganska mycket, så det fanns ju inga så kallade förhoppningsbolag kvar. Det var inte jättemånga i portföljen ändå i och för sig. Men ändå. Och så det var en portfölj full med kvalitetsbolag som hade bra lönsamhet och bra marknadspositioner och bevisade affärsmodeller. Så det som hände då, och det var egentligen att det blev den vanliga investeringsprocessen som löpande sker, att favorisera de bolagen som går bra på kort sikt också. Alltså som har bra vinsttrend i det korta perspektivet. Och då, men analysen blev ju helt annorlunda än vad det har varit tidigare. Om man jämför med finanskrisen, de bolagen som var stabila och klarade sig då var ju inte de bolagen som klarade sig under den här krisen. För nu var det en kris som uppstod för att vi inte fick träffas. Så branscher som Lifco har ju en del som är inriktad mot tandläkare, som typiskt sett är helt konjunkturokänslig, för man går man går till tandläkaren oavsett konjunktur. Helt plötsligt fick tandläkaren inte ta några patienter, så den affären tog tvärstopp. Sen har de andra ben att stå på också, men det gjorde att det bolaget som traditionellt sett klarar en lågkonjunktur väldigt, väldigt bra hade en helt annan dynamik i det här läget. Och likaså var det med som ett bolag Duni säljer bland annat pappers, servetter och bordsdukar till hotell och restaurang. Näringen är också konjunktur som känsligt, brukar alltid klara sig. Men under den här perioden så blir det ju ingen försäljning alls när hotellen stänger ner och restaurangerna bommar igen. Så man fick ju, man kunde inte ta så många gamla sanningar till sig om vad som är konjunkturokänsligt och inte, för det var ett annat läge.
Men finns det någon punkt där det verkligen sjunker in att det här kommer påverka din fond?
Ja, jag ska inte säga att det är en punkt, men det blir väl gradvis. Men jag gjorde en extremt dålig tajmad affär i hotellfastighetsbolaget Pandox, som jag köpte i början av året när det redan hade börjat sippra ut att det var något virus i Kina. Men då var analysen att kinesiska turister är en väldigt liten kundgrupp för Pandox. Och sen tänkte inte jag att det här kommer bli något som stänger ner hela världen. Så då tog jag en position i Pandox som hade gått lite svagt och tyckte att det såg ut som ett, eller det är ett långsiktigt ett bolag som ser jätteintressant ut. Men den positionen vände jag ut igen efter, ja, det blev väl en månad ungefär, till en jättestor förlust. För då blev det uppenbart att nej, men hotellen kommer vara stängda i princip i överskådlig framtid. Och då vet man inte hur det kommer gå med kassaflöden och liknande.
Var det ett svårt beslut eller?
Det var ett svårt beslut. Ska man försöka vänta här och låta den studsa upp lite i aktien? Jag tror aktien var ner 50% från när jag köpte den. Men där blev det ändå... Det var ett svårt beslut. Men det övervägde ändå att jag kände inte att jag kunde... Jag hade ingenting att ta på. Jag visste inte var botten skulle vara. Kommer alla kunder att gå konkurs och de står där med massa tomma hotell på halsen? Kommer de klara sig hjälpligt? Så då valde jag det säkra för det osäkra.
Och sen så kommer allt det här under mars 2020. Vad händer med din fond?
Fonden går ner som marknaden. Så om man tar topp till botten så var det ner nästan 38% var det ner. Som är ungefär det är ungefär vad småbolagsindex gick ner under den perioden. Och det var ganska jämnt. Det var allt gick ju ner. Så det var bara de mest utsatta branscherna som gick ner sämre. Och sen de klassiskt defensiva aktierna typ ICA och Axfood som klarade sig bra. Så rena defensiva exponeringar där man inte där kunderna fortfarande kunde handla, där gick det bra, men annars gick allt ner ganska brett. Och men det var ju tufft, det är ju stor del av fonden som då bara minskar i värde, mycket av andelsägarnas kapital som från toppen till botten där är ju ner nästan 40%, så det är ju väldigt mycket på en månad.
De här veckorna som föranledde det här brevet och den här bottenmarknaden, hur upplevde du dem?
Det var en blandning av lite smått overkligt och väldigt jobbigt. Man försökte ju pussla ihop vad som hände egentligen, som alla andra tror jag. Är det en överdriven rädsla. Jag tittade på alla siffror man kunde se på smittspridning och så vidare. Jag tyckte hela tiden att det var men det är ändå ganska små siffror. Men sen blev det ju enorma effekter och det blev ju nedstängningar överallt. Och det som man kan göra som förvaltare, i alla fall med den stilen som vi har på Enter, det är att se till att ha dialog med bolagen som vi investerar i. Och där tycker jag en eloge till alla bolagen som var otroligt öppna och tog snabba möten och var väldigt tillgängliga. Så försöka bilda sig en så god uppfattning som möjligt och fråga bolagen, hur gör ni? Hur ser kassapositionen ut? Kommer ni ha något problem om de här kunderna går under? Och så vidare. Man fick ju rita upp worst case scenarion på löpande band egentligen. Och jag tror det kanske ändå gör att det blir lite mindre jobbigt, för man har hela tiden saker att fokusera på och försöka ta reda på hur det verkligen ligger till.
Skulle du säga att ert arbete på bolaget förändras på något sätt? Det här är innan man jobbar hemifrån, antar jag. Så ni sitter fortfarande tillsammans på kontoret?
Eller? Ja. Det var väl, när flyttade man, när kom, jag kommer inte ihåg när rekommendationerna kom, men just det här skedde ju när vi var på kontoret.
Hur såg det ut där? Förändrades ert arbete på något sätt?
Nej, men vi har alltid inom förvaltningen, vi har ett nära samarbete, eller alla har sina specifika mandat, men vi pratar ju hela tiden med varandra. Och en av mina kollegor, Sten Lindqvist, han har ju varit igenom både Black Monday, dotcom, finanskrisen. Så han hade ju redan tre bakom sig. Och där den erfarenheten var ju guld värd. Jag har ju bara finanskrisen med mig i yrkeslivet då, vilket hjälper till mycket, men det här är en liten annan typ av kris. Men man blir ju stärkt av att prata ihop sig och kunna bolla alla tankar man har och rädslor man har. Så det är mycket bättre än att sitta helt ensam. Så vi blev väl lite tajtare som grupp, får jag väl säga.
Och så skriver du det här brevet då, runt 20 mars.
Ja, precis.
Vad hände efter att du skriver det här brevet då?
Det som hände var att alla centralbanker skickade ju på sina största bazookas och gjorde det de kunde för att trycka in pengar i systemet. Så det kom ju enorma stimulanser och det fick marknaden på fötter igen. Sen blev det ju en ganska makalös återhämtning av hela marknaden, får man ju säga. Det var ju ett rakt streck upp från slutet på mars till året ut i princip.
Och vad tänkte du då?
Ja, nej, man blev lite tagen på sängen av att det vände upp så fort. Det blev ju väldigt tidigt, men det är sådana effekter det kan bli när kapitalet har inte så många alternativ att ta vägen.
Du köper ju också ett par nya bolag under den här tiden.
Mm.
Vilka då?
Jag favoriserade ju alltid bolag som jag tror kommer gå bra i lite mer det korta perspektivet. Så ett bolag som jag hade tittat på, eller har följt ganska länge, heter AdLife. Det är också ett sånt förvärvande bolag, men de har riktat in sig på medtech och life science. Och jag visste att de sålde bland annat skyddsutrustning till sjukhusen, till sjukvården, och den aktien hade inte riktigt tagit fart, så där tog jag en position bland annat av det skälet att jag gillar den här långsiktiga modellen. Jag kanske tyckte den var lite för dyr tidigare, därför hade jag inte tagit någon position, men nu tyckte jag att det var uppenbart att det här kommer bli en rejäl tillväxtökning under hela tiden pandemin pågår. Så den aktien köpte jag. Och det visade sig att det blev ju mycket större effekter, positiva, än vad jag hade kunnat trott. Jag tog även en position i ett finskt bolag som heter Musti, som har en veterinärskedjor i Sverige, heter Arken Zoo. Och det var på grund av att jag gillar segmentet. De har en finsk verksamhet som är ungefär dubbelt så hög lönsamhet som den svenska, utan anledning egentligen. Det enda är att de har hållit på längre i Finland och gör det bättre, och nu ska de göra samma sak i Sverige. Så med egna medel så kan man öka lönsamheten och vinsttillväxten under den här perioden, plus det är husdjur, totalt konjunktur och känsligt, så man kommer köpa där hundmaten oaktat vad covid är för effekter. Och där hade jag ju tur, för det visade sig sen att det kom massa coronahundar där, hundar mot slutet av året. Så, och det är ju det är inte en tillfällig efterfrågeökning för dem, utan det är ju nya valpar på marknaden som kommer äta hundmat i 15 år till. Och den typen av hundägare som kommer nu är ju mer och mer så kallade djurföräldrar, eller vad man ska kalla det, som lägger mer pengar på sina husdjur. Så den aktien köpte jag på mig mer av. Lifco, som jag faktiskt minskade. Jag sålde inte ur den positionen, men jag minskade storleken på investeringen. Där ökade jag på mot slutet när jag märkte att deras dentalaffär klarade sig ändå hyfsat och kommer tillbaka, och deras förvärvsmodell är samma som tidigare. Så där tog jag upp den vikten igen då i portföljen, bland annat.
Mm. Vad hände sen då? När den här mest akuta delen av coronan blåser förbi och det blir sommar och sen höst. Mm. Hur utvecklas i den här portföljen?
Nej, men jättebra. Och hela marknaden återhämtar sig otroligt starkt. Däremot så det var väl egentligen ingen övertygelse från marknaden att det här skulle gå så bra. För alla levde ju i en konstig värld. Man jobbar hemifrån. Vanor ändras, man träffar inte sina föräldrar. Så det var en uppgång som ändå var kantad av en viss försiktighet. Och det gynnade ju vår fond, för när man är lite osäker så tenderar man att ändå, om man ska investera, då blir det lite mer i kanske inte säkra kort, men det här kvalitetsfokuset som vi har gynnades ju. För bolag med, som de flesta kunde se, de har bra erbjudande, de har hög lönsamhet, det här tror vi på. Den typen av investeringar gynnades lite extra mycket. Och i början av återhämtningen så var investerare generellt inte jättepigga på att ta de här betsen som kanske man gör i icke lönsamma bolag som ska bli superbra om 3-4 år. Den typen av risktagandet kom först mot slutet av 2020, tyckte jag. Så stor del av tiden gick ju positionen väldigt bra. Sen så var det ju otroligt bra leverans också från nästan alla portföljbolag som var imponerande duktiga på att hålla i sina kostnader. Så när rapporterna kom in löpande där under året så var det ju mycket bättre än väntat hela tiden. Och alla prognoser med rätta, jag hade gjort likadant, var ju för ett mycket, mycket värre scenario än det som faktiskt spelade ut sig. Och ser man till hur vinsterna utvecklades för min portfölj aggregerat, som jag väger ihop vinstväxten, så var det upp 30% 2020 för bolagen i min portfölj. Och det är ju ganska, det är ju anmärkningsvärt ett coronaår.
Och i slutändan så steg värdet på din fond med över 60%?
Ja, upp 65%. Så den här höga, det var ju så stor skillnad på vinst för börsen i stort eller i småbolagsindex, där backade ju vinsten ändå ganska rejält när man väger ihop det för hela börsen. Så det blev ju en enormt stor skillnad på utveckling i vinst för min fond jämfört med hela börsen. Och det gav ganska stort avtryck.
Vad har du lärt dig då av det här första dryga året som förvaltar av den här småbolagsfonden?
Ja, egentligen det är väl vidare lärdomar från 2018 när jag började att förvalta den vanliga Sverigefonden. Där hade vi ändå några perioder vilket år var det nu? Jag tror att det var 2018, men då hade vi en oktober och en december som var riktigt kraftiga ras. Ändå var som 10% ner. Och det jag lärt mig löpande är väl att inte agera på de här kortsiktiga rörelserna. Det för mitt, jag har inga verktyg för att komma rätt där. Så hålla mig till den processen jag har är ett ganska bra recept. Och försöka lägga band på känslorna, eller om de är väldigt stora, så se till att inte agera på dem.
Men annars så lever din filosofi vidare?
Ja, och tanken är att den ska funka i lite i vått och torrt. Det ska vara en strategi som funkar under alla typer av ekonomiska scenarios. Så men då gäller det verkligen att inte ändra på det för att något annat inträffar, utan man får hålla sig till det.
Jon Hyltner alltså, förvaltare av Enter Småbolagsfond, och måste jag säga, ganska fascinerande inblick i en förvaltares vardag, och kul också att han är så öppen med hur det känns att sitta på ett berg av pengar när allting går åt skogen.
Ja, men alltså, vi har ju lite så intern skämt på redaktionen att det finns ingenting som är svårare än att få tag i typ en fondförvaltare och få den att säga någonting liksom normalt, utan det är alltid, sånt jävla hemlighetsmakeri kring allt, och de svarar alltid med typ ett nej i ett mejl bara, inget liksom mer.
Ingen punktering, bara exakt.
Men det här var ju alltså, känns verkligen som att man har liksom fått liksom kika in lite bakom ridån.
Verkligen. Och jobbigt nog också att se sina egna pengar smälta bort under den här krisen. Men i Jons fond så låg då dels hans egna pengar och pengar från typ 50 000 svenska institutioner och småsparare.
Herregud alltså.
Så det är verkligen en personlig fråga, men jag hade nog mått ganska dåligt av det här.
Jag tror alla hade mått dåligt. Jag tror kanske att... Ja. Jag tror nog alla hade mått dåligt av det.
Men sen kom då den här otroliga vändningen, dels för marknaden men inte minst då för Jons fond som presterade otroligt bra. Enter har en massa olika fonder i utbudet. Ni hittar information om dem och såklart om Jons fond på enterfonder.se. Men tack så mycket för att ni lyssnade och ha en glad sommar.
Tack, hejdå!
Hej, Åsa här. Vi vill bara påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan ju som bekant både minska och öka. Och det är faktiskt inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in, särskilt inte i en aktiefond som kan öka och minska kraftigt i värde. Så kom ihåg det när ni investerar.